Podplay.
Trettioåriga Karin Gustafsson sitter på mittsätet i ett välfyllt flygplan. Luften är torr och har en svag doft av kaffe. Kabinpersonalen passerar förbi med dryckesvagnen och Karin hör hur mynt klirrar när någon betalar för en påse jordnötter. Längre fram i gången står en man och sträcker på sig och en äldre kvinna försvinner in på toaletten. I bakgrunden hörs det stadiga, trygga brummandet från motorerna. En monoton ljudmatta som hör till varje flygning. Men så rycker planet plötsligt till. En stöt går genom kabinen och allt börjar skaka våldsamt. Karin hör folk skrika till av chocken och ser mannen i gången ramla. Sen tystnad. Det är som om något saknas. Motorernas dova brummande är borta. Karin vaknar med ett ryck och drar efter andan. Sovrummet är mörkt och sängkläderna klibbiga av svett. Det var bara en dröm. Samma dröm hon haft många gånger det senaste året. Hon suckar, vänder sig om i sängen och kastar en blick på klockan på nattduksbordet. 04:32. Hon kan lika gärna gå upp. Det är tidig morgon den 27 december 1991 och Karin ska flyga till Aten. Det hon inte vet är att en mardröm hon haft så många gånger snart ska bli verklighet. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Tind Soneby, om Gottröra-kraschen. Flygplansolyckan som blev ett julmirakel. Det är vinter i Stockholm. Kylan ser till att de flesta håller sig inne, men de tomma gatorna lyses upp av adventsstjärnor i så gott som varje fönster. Dagarna är långa och mörka, vilket gör att många av stadens invånare ger sig av på semester. Allt för att få byta ut vinterns dystra lunk mot sol och bad. Ungefär 4 mil norr om Stockholm ligger Arlanda. Idag, tidigt på morgonen den 27 december 1991, är terminalerna redan fyllda av förväntansfulla resenärer. Vissa ska ta sig hem från sitt julfirande, medan semestern just börjat för andra. 34-årige Ulf Cedermark styr bilen mot flygplatsen. Dubbdäcken smäller mot den hala vägen och ljudet dränker nästan helt tonerna av Roxettes hitlåt Joyride på radion. Natten har lagt ett tunt lager snö på vägen och temperaturen ligger runt nollan. Ulf arbetar sedan 1987 som SAS-pilot, men är nyligen hemkommen efter att ha flugit utomlands ett tag. Precis som många andra civilpiloter har han ett förflutet inom flygvapnet. Skillnaden mellan militärt och kommersiellt flyg är stor. Högre lön, mer komfort och betydligt mindre risker. Det var länge sedan nu Ulf kände pressen av att vid varje flygning vara beredd på att skjuta sig ut ur planet iklädd torrdräkt och flytväst. Han svänger in på Arlandas parkering och tänker att dagens pass kommer bli som vilket annat som helst. Han ska lyfta, flyga och landa. 30-åriga Karin Gustafsson suckar tungt av trötthet där hon står i kön till incheckningen. Det har varit en tidig morgon och nattsömnen avbröts av ännu en mardröm om flygkrascher. Men nu är hon på väg, ner till Aten för att träffa sin pojkvän Dimitri. Hon är klädd i kort kjol, halvlång jacka och lågskor. Inte det bästa valet för den här kalla vintermorgonen. Kvinnan bakom incheckningsdisken frågar om hon vill sitta långt fram eller långt bak. Karin blir ställd. Den frågan har hon aldrig fått förut. Hon jobbar i vanliga fall som markpersonal på flygplatsen i Oslo. Så checka in har hon gjort hur många gånger som helst. Men den här frågan blir hon alltså lite förvånad av. Långt fram låter bra, svarar hon och tänker att det ska bli skönt att slippa det värsta av motorbullret. Hon tar emot sitt boardingkort, Scandinavian Flight SK751 till Köpenhamn. Plats 4E. Karin gäspar stort innan hon vandrar vidare mot passkontrollen och tänker att hon får sova på planet. Det blir snart dags att boarda. En blond flygvärdinna hälsar passagerarna välkomna ombord. Karin tar sig snabbt till sin plats och placerar sitt bagage i luckan ovanför sätet. Inne i planet är det olidligt varmt, nästan som en bastu. Men Karin vet att det alltid blir kallare när man väl kommit upp i luften, så hon behåller sin jacka på och slår sig ner på plats 4E, nästan längst fram i kabinen. Hon har noterat att planet är av modellen MD-80 och är sprillans nytt. Det känns betryggande, tänker hon. Ett nytt plan kan ju knappast gå sönder. Inne i cockpit har nu 34-årige styrman Ulf Cedermark och kapten Stefan Rasmussen tagit plats och går igenom de sista på checklistorna. Dagens rutt går från Stockholm till Köpenhamn, vidare till Warszawa och sedan tillbaka till Köpenhamn innan den slutliga destinationen Barcelona. Planet har 123 passagerare ombord, totalt 129 med besättningen. Kapten Stefan Rasmussen, en dansk man med glatt humör, har precis kommit tillbaka till cockpit efter att ha gjort den sista kontroll av planets utsida. Det är han som ska flyga under dagen och styrman Ulf som ska sköta rapporteringarna till de olika enheter som hanterar flygtrafiken under resan, från start till landning. Kapten Rasmussen har noterat att det fortfarande är is kvar under vingarna och styrman Ulf beställer därför en så kallad avisning. Avisningen görs två gånger, vilket gör att planet blir något försenat. Men till slut blir den klar och kapten Rasmussen ger ett ljuvligt välkomnande till passagerarna genom högtalarna. Dörren in till cockpit står fortfarande öppen och passagerarna längst fram kan se rakt in till piloterna. Det är ovanligt, men kapten Rasmussen gillar det eftersom han tycker att det skapar en trygg känsla ombord. I kabinen går personalen igenom planets säkerhetsprocedur samtidigt som de taxar ut på startbanan. På plats 4E tänker Karin att det känns som att det tar ovanligt lång tid att komma iväg. Men så hörs till slut kaptenens röst spraka genom högtalaren. Planet är redo att lyfta. Äntligen! Karin tänker en sista gång på sin mardröm, men bestämmer sig för att tänka på pojkvännen Dimitri istället och deras planer inför nyår i Aten. Karin känner det bekanta trycket mot bröstkorgen när planet skjuter framåt och accelerationens kraft pressar henne bakåt i sätet. När hjulen lämnar marken sluter hon ögonen och andas ut. Då kommer den första smällen. Karin öppnar ögonen. Smällen följs av ett nytt ljud, som om någonting skrapar längs utsidan av planet. En skarp knall hörs från höger sida och planet skakar till, som om den träffats av ett skott. Hon känner paniken gå genom kroppen som en isande våg. Bredvid Karin sitter en ung tjej i en färgglad kofta. "Min pappa sa att det skulle bli storm," säger tjejen. Men Karin vet, så här ska det inte låta. Det hörs en ny smäll och samtidigt trycker planet våldsamt till. Om den första smällen lät som ett gevärsskott, låter det nu som kanoner. Karin tar ett djupt andetag. Planet har precis lyft. Hon tänker att planet bara kommer vända tillbaka till Arlanda. Men så kommer det inte att bli. I cockpit sitter styrman Ulf och kaptenen Rasmussen. Båda har hört det oroväckande ljudet från höger motor. Det har bara gått 2 veckor sedan styrman Ulf slutförde sin träning på den nya flygplansmodellen MD-80. Men ljudet han nu hör känner han väl igen från sin tid i flygvapnet. Då flög han Viggen, ett flygplan med samma grundmotor som passagerarplanet han nu befinner sig i. Ulf inser att motorn inte får tillräckligt med luft för att producera dragkraft. Det leder till tryckfall i brännkammaren, vilket i sin tur orsakar de höga smällarna. Ett fenomen känt som motorpumpning. Han vet att det bästa sättet att motverka det är att minska planets vinkel och dra av på gasen för att minska bränsletillförseln. Men han misstänker att problemet inte beror på vinkeln, utan snarare på att något främmande föremål har tagit sig in i motorn. Han kastar en blick på kapten Rasmussen bredvid sig. Kaptenen ser förvirrad ut. Han drar av på gasen, men han saknar Ulfs erfarenhet av motorpumpningar. Ulf förklarar det han vet om motorpumpning och vad han tror att problemet är, men är osäker på hur mycket kaptenen faktiskt förstår. Plötsligt börjar även vänster motor bete sig märkligt. Smällarna kommer nu tätare och mycket högre. Ulf stirrar på instrumentpanelen. En av mätarna stiger kraftigt. Den som visar temperaturen i vänster motor. Sen känner han det. En stickande doft börjar sprida sig genom kabinen. Det luktar fränt, som blöta sockor i en öppen eld, hinner han tänka. Sen tjuter brandvarnaren. Vänster motor, planets enda fungerande, brinner. De 123 passagerarna i kabinen känner den stickande röklukten sprida sig från vänster vinge. Piloten Per Holmberg sitter stilla på sin plats, 2C. Precis som styrman Ulf och kapten Rasmussen brukar han sitta i cockpit, men på den här flygningen är han bara passagerare. Han är på väg till Köpenhamn, där han själv ska ta över ett identiskt MD-80 och flyga det vidare till Madrid. Han har haft dagens tidning uppe, men har knappt läst en rad. Istället har han räknat smällarna från motorpumpningen och är nu helt säker. Båda motorerna har helt slutat fungera. Om inget görs, och snart, kommer de att kraschlanda rakt ner i skogen. Per lägger ner tidningen. Han kan inte bara sitta här. Tänk om något har hänt kaptenen. Han lossar säkerhetsbältet, reser sig upp och skyndar in i cockpit. Styrman Ulf har just släckt branden i vänster motor genom att strypa bränsletillförseln. Planet svävar nu fram genom luften utan fungerande motorer på 1000 meters höjd. I cockpit blinkar varningslamporna längs hela instrumentbrädan. Kapten Rasmussen har plockat fram planets checklista medan styrman Ulf febrilt försöker reda ut vart han ska börja. Då hör han en röst bakom sig. Behöver ni hjälp, killar? Det är passageraren och piloten Per Holmberg. Styrman Ulf känner omedelbart en lättnad när han ser Per komma in. Han vet att Per är en erfaren kapten och flyger samma modell. Han lär ha bättre koll på nödchecklistan. Det ger styrman Ulf chansen att fokusera på kommunikationen med flygledningen. Per tar emot checklistan, men han vet redan att den är värdelös. Under sin träning på MD-80 noterade han att det saknades rutiner för ett scenario där båda motorerna slås ut. Då skrev han en egen checklista. Den ligger i hans väska i kabinen, men han kan den utan till. Det är den checklistan han nu använder när han guidar kapten Rasmussen som sitter vid rodret. För den danska kapten Rasmussen känns allt overkligt. Det är som att planet gör motstånd till vad han försöker få det att göra. Han har lättat på gasen, men hastighetsmätaren är oförändrad. Han förstår inte. Nu, svävandes mellan molnen, tänker han på passagerarna. Han borde säga något i högtalarna. Med darrande fingrar greppar han mikrofonen för att göra ett utrop, men han tappar den. Mikrofonen faller till golvet. Instinktivt böjer han sig ner för att plocka upp den. Då skriker Per Holmberg att han ska titta rakt fram. 30-åriga Karin Gustafsson på plats 4E håller den unga flickan bredvid sig i handen. De skrämmande varningssignalerna från cockpit ekar genom kabinen. Karin hör någon be till Gud, En mamma försöker lugna sin dotter, men där rösten avslöjar paniken hon försöker dölja. Dessutom sprang en man rakt in till piloterna i cockpit. En hög skärande larmsignal varnar om att det brinner i vänster motor. 30-åriga Karin hör kabinpersonalens ringsignal till cockpit, men ingen svarar. Det enda ljud hon inte hör är motorernas brummande. Hon vill skrika. Varför förstod hon inte? Det här är hennes dröm. Det var en varning, men hon lyssnade inte. Från cockpit hör hon en man skrika, titta rakt fram. Karin tänker att det är till henne och de andra passagerarna mannen skriker, så att de inte behöver se när planet närmar sig marken. Men hon måste se. Hon kastar en blick ut genom fönstret. Tallar, granar, marken som kommer allt närmare. Rösten skriker igen. Hon tittar bort. En automatisk röst i högtalaren. Förbered er för nödlandning. Den blonda flygvärdinnan skriker ut instruktioner som böjer framåt och håller om knäna. Flygvärdinnan försöker dölja sin rädsla, men i slutet av meningen skälver rösten ändå. Karin tänker på sin familj, på sitt 30-åriga liv. Kort, men gott. Hon böjer sig fram och försöker greppa sina ben, men fingrarna når inte riktigt runt. Skitsamma, tänker hon. Hoppas att det går fort att dö. Planet träffar de första trädtopparna i full fart. Vingarna bryts av. Karin slits framåt, bakåt, åt sidan. Sätet är den enda fasta punkten i kaoset. Det gör ont överallt. Kvistar, ljus, skuggor flackar förbi. Sen blir allt svart. Klockan är 08:51 den 27 december 1991 och Scandinavian Airlines flight SK751 har plöjt genom skogen. 4 minuter och 8 sekunder efter att man lyft från Arlanda. Trädtopparna har brutits som tändstickor och planet ligger i 3 delar, utspritt över en snötäckt åker 15 kilometer från Arlanda, strax utanför det lilla samhället Gottröra. Där ligger det nu, stilla på marken, täckt i jord, lera och flygplansbränsle. Karin på plats 4E öppnar långsamt ögonen. Allt är förfridet. Hon ser gula syrgasmasker dingla från taket. Under henne gapar ett stort hål och hon ser jord och grästuvor sticka upp. På fönstret är lera utsmetad i kladdiga strimmor. Är jag död nu? Tänker hon. Hon ser flickan bredvid sig i den färgglada koftan. Precis som Karin är hon smutsig och indränkt i en oljig vätska. Men hon lever. Flickan ropar något. Karin hör orden, men det tar en stund innan hennes hjärna förstår dem. Flickan ropar igen. Vi måste ut. Karin försöker resa sig, men det går inte. Hennes ben är där, men hon känner dem inte. Något är allvarligt fel. Längst fram i cockpit vaknar styrman Ulf av att någon rycker honom i axeln. Han tittar upp och ser kapten Rasmussen bredvid sig. Det är han som skakar honom. Ulf känner smärta i kroppen. Den är fruktansvärd. Hans rygg, ben och vänstra hand bultar. Det känns som att varenda ben är krossat och som att kroppen inte längre håller ihop. Han försöker röra sig men tvekar. Kan han ens stå? Kapten Rasmussen manar på honom. Vi måste ut, det är bränsle överallt. Ulf vickar försiktigt på tårna. Hans ben fungerar. Han tar ett djupt andetag, biter ihop och börjar sakta ta sig ur det trasiga planet. Ut i den isande kylan på åken. Runt omkring honom stapplar passagerare ut ur vraket. Den danske kapten Rasmussen går runt och räknar. Det är många skadade. Människor med brutna ben och blodiga ansikten sitter chockade i snön. Den slutliga räkningen landar på 129. Passagerare och besättning inräknat. Alla har överlevt. Styrman Ulf släpper ut en enorm suck av lättnad. 30-åriga Karin ligger på den kalla marken. Huvudet dunkar och hon har svårt att fokusera. Käken värker, magen gör ont och det bränner i hennes högra ben. Men värst av allt är ryggen. Det känns som om 1000 knivar trängt rakt igenom henne. Man har övervägt att lyfta henne och lägga något under, som skydd mot kylan från marken. Men av rädsla att förvärra skadorna ytterligare har man låtit bli. Hon vrider huvudet åt sidan och ser den tredelade flygplanskroppen. Kablar sticker ut ur öppningarna och bagage ligger utspritt på åken. Bränsledoften är överväldigande. Det är för farligt att gå och hämta något. En grupp passagerare har börjat vandra mot ett rött torp en bit bort, där de hoppas hitta en telefon. Karin tänker på människorna som bor där. Hur förvånade de måste bli när de öppnar dörren och ser vad som har landat utanför. Det tar 20 minuter innan den första helikoptern cirkulerar över olycksplatsen. Men för de chockade passagerarna känns det som flera timmar. Ytterligare en stund senare rullar den första ambulansen in på åkern. Och snart därefter dyker även en annan grupp upp. Målare, utskickade av SAS för att måla över flygbolagets logga på den kraschade flygplanskroppen. Det är en kontroversiell men vanlig praxis vid flygolyckor. Syftet är att minimera skadliga bilder i media och skydda flygbolagets varumärke, särskilt innan en officiell utredning gjorts om olyckan. Vid klockan 10, ungefär en timme efter kraschen, har nyheten om händelsen nått allmänheten och sprids snabbt i medierna. På TV syns statsminister Carl Bildt på olycksplatsen, där han kallar det hela för ett mirakel. Extra sändningar avlöser varandra samtidigt som räddningsarbetet fortsätter på platsen. Det tar flera timmar innan alla skadade transporterats till sjukhus. Samtidigt samlar statens haverikommission in de svarta lådorna, de enheter som registrerat all data från planet. Det är nu upp till haverikommissionen att analysera datan och utreda vad som egentligen orsakade olyckan med SAS Flight SK751. Per Holmberg, passageraren och flygkaptenen som assisterade piloterna i cockpit, slogs medvetslös i kraschen. Han vaknar senare till på sjukhus med en skadad vänsteraxel. Axeln kommer aldrig att bli densamma som före kraschen, men i övrigt är Per oskadd. Kapten Rasmussen klarar sig utan allvarliga skador, men hamnar däremot omedelbart i strålkastarljuset. Han borde egentligen ha hållits i karantän för att invänta förhör av haverikommissionen, men SAS ser en möjlighet att vända det olycksaliga haveriet till någonting bättre. De låter den chockade kaptenen delta i en presskonferens redan samma dag. Kapten Rasmussen, iförd en lång svart rock och med stödkrage runt halsen, gör succé. Han framstår både som ödmjuk och professionell och målas snabbt fram som hjälten i julmiraklet. Per Holmberg ser den danske kaptenens presskonferens från sjukhussängen. Han upplever att kapten Rasmussen får oproportionerligt mycket av äran och att han inte alls var den hjälte han framställs som. Per känner sig förbisedd när medierna riktar all uppmärksamhet mot kapten Rasmussen. Samtidigt är haverikommissionen i full gång med utredningen och det dröjer inte länge innan utredarna hittar en av huvudorsakerna. Det handlar om något som kallas för klar is. Flygplanet av modell MD-80 har bränsletankar i vingarna placerade nära flygplanskroppen. Ovanför dessa tankar kan vingytan kylas kraftigt. Så mycket att en helt genomskinlig och mycket svårupptäckt isbildning kan uppstå. När planet sedan lyfter och vingarna böjs lossnar isen och sugs in i motorerna där den förstör dem. Problemet är känt inom flygindustrin, men det har aldrig åtgärdats. Föregångaren till modellen MD-80, DC-9, var utrustad med två rader av motroterande fläktblad i vardera motor, vilket fungerade som en naturlig iskross och förhindrade att större isbitar orsakade skador längre in. Men på MD-80, som saknade denna konstruktion och istället hade en enkel, större fläkt, blev konsekvenserna katastrofala. Ytterligare ett problem med klar is är att den vanliga avisningsvätskan gjord av varm glykol inte rår på den. Därför riktas till en början mycket av skulden på markpersonalen den dagen. De som inte lagt handen på vingarna och känt efter isen. Men snart riktas den vidare mot SAS och deras bristande rutiner. För även om klaris förstörde motorerna borde åtminstone en av dem ha kunnat räddas. Men det gick inte. Och det berodde på något ingen i besättningen ens visste fanns. Under utredningen står det klart att kapten Rasmussen gjorde precis vad man ska göra när motorerna började pumpa. Han lättade på gasen, en standardmanöver vid motorpumpning. Men planets hastighet minskade inte. Det är då utredarna på haverikommissionen gör en oväntad upptäckt. Det visar sig att det finns ett inbyggt system i modellen MD-80 som automatiskt återställer dragkraften om en motor tappar effekt vid start. Systemet kallas Automatic Thrust Restoration, ATR, och skapades för att minska flygbullret i tätbebyggda områden i USA. När kapten Rasmussen lättade på gasen den där kalla decembermorgonen ökade istället systemet kraften av sig själv. Han kämpade mot ett säkerhetssystem han inte ens visste existerade. För ATR stod inte med i manualen från tillverkaren och SAS hade ingen aning om att systemet existerade. Hade piloterna vetat hade kraschen kanske kunnat förhindras. I oktober 1993, nästan 2 år efter kraschen, publicerades den slutgiltiga haverirapporten. I den får SAS skarp kritik för bristande rutiner och otillräcklig träning av sina piloter. För kapten Rasmussen innebär rapporten en lättnad. Han hade inte gjort fel. Han hade aldrig haft en chans eftersom att han inte kände till det inbyggda säkerhetssystemet. Rapporten klargör även att alla de tre piloterna i cockpit var avgörande för att undvika en tragedi. Passageraren och flygkaptenen Per Holmberg som rusade in för att hjälpa till. Kapten Rasmussen som trots det svåra läget styrde planet till marken. Och styrman Ulf Sedermark som bibehöll kommunikationen och hanterade branden. Alla tre spelade en avgörande roll i att ingen miste livet i kraschen. Samma år tilldelas de varsin medalj av kung Carl den 16 Gustav för sina heroiska insatser vid olyckan. Trots det här kvarstår än idag meningsskiljaktigheter mellan passageraren Per Holmberg och kaptenen Stefan Rasmussen om vem som egentligen var hjälten bakom miraklet i Gottröra. För 30-åriga Karin Gustafsson som satt på plats 4E långt fram i planet förändras dock livet drastiskt. Hennes rygg skadas svårt i kraschen och hon kommer aldrig kunna gå igen. Hade hon valt en plats längre bak hade saker kanske varit annorlunda. Människorna som satt där klarade sig bättre undan skador än de som satt långt fram. Till en början är hon arg och förtvivlad och tänker ofta på hur annorlunda allt kunde ha blivit om hon valt en annan plats i planet. Men efter några år, när hon själv får en dotter, känner hon bara tacksamhet för den andra chans hon fått i livet. En känsla hon delar med alla de 129 människor som färdades med Scandinavian Flight SK751 den 27 december 1991. Efter olyckan lämnar kapten Rasmussen pilotyrket helt. Flygkapten Per Holmberg fortsätter att flyga i 2 år innan han också avslutar sin karriär. Och endast styrman Ulf Cedermark jobbar idag kvar som pilot. Sedan flygkraschen har ingen liknande olycka inträffat i Sverige. Och det lär heller inte ske. De flesta MD-80-flygplan har sedan länge tagits ur bruk och miraklet i Gottröra lever idag kvar som en otrolig och osannolik händelse där 129 personer mot alla odds fick en andra chans i livet. Du har lyssnat på Kod Katastrof med mig Tint Soneby om flygkraschen i Gottröra. Manuset skrevs av Caroline Mattisen. Redaktör är Alex Häger. Producent är Oliver Bergman. Och produktionskoordinator är Victoria Rinkos. Kod Katastrof är en produktion av Podplay.
Podplay, en del av